Förra söndagen så hade församlingen besök av Marianne Bo. Och hon talade utifrån det temat för den här världens skull. Och hon gjorde det utifrån den här kända berättelsen om den barmhärtige Samarien. Och jag tyckte hon gjorde det väldigt bra. Jag lyssnade i efterhand på hennes predikan. Väldigt bra bild där med att vi har alla de här karaktärerna som figurerar i berättelsen. Så har vi en vi har det i oss att vi kan vara allihop. Vi kan vara rövarna, vi kan vara de som ibland känner oss frestade att gå förbi. Vi kan vara de som blir sårade. Men vi kan också vara, tack och lov, som den barmhärtiga samarien. Och världen har väl alltid behövt barmhärtiga samarier, men det undrar de inte den här tiden som är nu, som kanske finns ett extra stort behov av människor som går den vägen. Den här världen behöver barmhärtiga samarier, och vi är kallade att vara sådana i den här världen. Jag ska fortsätta idag på det här temat och tala idag och nästa söndag om vår kallelse att förmedla, att ge evangelium till världen. Ni vet, den här tron som vi har, den är ämnad till att spridas. Gåvan som vi har fått, den är menad till att ges vidare till andra. Det är inget som vi tänkt att vi ska sitta på och hålla för oss själv. Eller bilda någon egen intresseklubb. Utan den gåvan, evangeliet, så är till för att ges vidare till andra. För vi sitter ju här idag allihop, de flesta kan jag tänka, tack vare att det var någon annan som gav någonting. Någon som sa någonting, någon som gav ett vittnesbörd, någon som sjöng en sång, någon som predikade. Någonting som hände som slog an en ton i oss där vi som ledde till att vi kom till tro och vi fick del av evangeliet. Evangelium då, vad är det för någonting? Jag satt och tänkte på det. Hur kan man säga lite kort och förklara det på ett enkelt sätt? Och jag punktar ner några meningar här. Man kan säga att evangelium är det glada budskapet om vår frälsare Jesus Kristus. Markus 1:14-15. Evangelium är någonting som ska presenteras klart och tydligt utan konstigheter. Någonting som förändrar den som tar emot det. Någonting som kommer ifrån Gud. Och det är något som Jesus uppmanar oss att sprida till den här världen. Och som Birgitta läste i inledningsordet, det är någonting som vi inte behöver skämmas för. Om man fortsätter några stycken så kan man ett citat som jag tog ur en bok. Evangelium är budskapet om vad Gud har gjort i historien. Och alla underbara konsekvenser som det för med sig. Det här kallas i Bibeln för evangeliet, de goda nyheterna. Det är goda nyheter, glatt budskap, glädjebud, världens hopp, nedskrivna berättelser i Nya testamentet som skildrar Jesu liv och ord. Och framförallt så är det liv. Om det är någonting som evangelium är, så är det liv. Liv ifrån Herren Jesus Kristus själv. Oavsett vad man använder för hur man väljer att förklara evangelium, så är ju kärnan i beskrivningen en berättelse om vem Jesus Kristus är och vad han har gjort för våran skull. Och vidare så är det en upplysning att det här gäller för alla människor. Det gäller fortsatt för oss, men det kanske gäller i högre grad människor som ännu inte tror på Jesus Kristus. Och de är många. De är många i vårt land. De är många i vår stad. Behov finns. I Bibeln så finns det flera beskrivningar som förklarar vad, berättar lite vad evangelium är. Jag tänkte att vi ska se på två bibelställen så här inledningsvis. Och jag ska börja och läsa några verser i Kolosserbrevet. Och det här är då en beskrivning vad som händer med en människa, vad som är sanningen om en människa som har tagit till sig evangeliet, där evangeliet har kommit in i en människas liv. Jag läser det från Kolosserbrevet första kapitlet och vers 13 och framåt. Så står det: Han, Gud, har frälst oss ifrån mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom, i Jesus, är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, först född före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga. Tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle kunna vara den främste. För Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och välgrundade i tron och inte låter er rubbas ifrån hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Det här var en beskrivning, som sagt, vad det innebär, vad som är sanningen för en människa där evangeliet har kommit in i hennes eller hans liv. En kortare variant som jag tror är mer bekant för de allra flesta. Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Det var för världens skull som Jesus kom. Och det var för att världen skulle bli räddad. Och komprimerat så är det här som du och jag har att berätta om. Det är det här som kärnan i det som vi har att ge vidare. Som vi ämnade att ge vidare till andra. Och visst är det helt fantastiskt. Men varför är det då många gånger så svårt att berätta om det här för människor som ännu inte tror? När jag har bett inför den här tillfället och sökt Herrens ledning vilket spår jag skulle ta, så har jag landat i att jag ska adressera den här problematiken som jag tror väldigt många känner igen sig i. Vi vet att vi är kallade till att dela med oss av vår tro till våra medmänniskor. Vi vill göra det. Vi önskar göra det. Vi längtar kanske att få göra det. Men många gånger så känns det som att vi har svårt att få till det. När vi väl hamnar i situationer med människor där det känns som att det kan finnas en möjlighet att säga någonting, att nämna ett vittnesbörd eller säga någonting om sin egen tro, så låser det sig liksom för oss. Inte alltid kanske, men jag tror ändå det är vi är många som känner igen oss i det här. Och den här frustrationen att uppleva att vi kan inte tala naturligt och på ett avslappnat sätt om vår tro alltid med andra människor. Vad beror det här på? Jag menar, de flesta människor som har en tro skulle säkert säga och ärligt mena att den tro som jag har, det är ju någonting av det mest värdefulla som jag har. Det är något av det viktigaste som jag har i mitt liv. Och då kan man ju tänka så här, ja men varför märks det då inte mer? Och en bra regel är ju att innan vi börjar granska andra så kan det ju vara en på sin plats att man kastar en blick på sitt eget liv och funderar först. Jag tror att det är många som känner igen sig i att när man möter en person som man kanske inte har träffat innan eller känner väldigt så här sporadiskt, så kan man ändå komma in på vissa samtalsämnen och prata med honom och henne om allt ifrån sport till väder och vad som händer i samhället och liknande. Relativt enkelt fast man inte känner varann. Men att det kan vara lite svårare att prata om tron. Och man skulle ju kunna åberopa det här och säga att man brukar ju säga så här i Sverige att det finns vissa saker som man inte pratar om när man möter människor. Man pratar inte om religion. Man pratar inte om politik, vad man röstar på eller hur mycket pengar man tjänar. Det brukar vara så här samtalsämnen som man inte det håller man sig borta ifrån. Och det är klart man kan använda det som ett exempel om. Men jag tänker ändå, jag ser det här så ofta, det vet jag ni gör också. Ni möter människor, ni läser intervjuer i tidningar, ser på tv. Människor som kanske pratar om andliga ting, men som inte handlar om kristendom då. Men ändå väldigt frimodigt. Pratar om yoga till exempel, sina upplevelser och berättar väldigt, så här, väldigt öppet och fritt och pushar på det. Så att det verkar ju ändå vara okej att prata om andlighet så länge det inte handlar om kristen tro. Och kanske är det därför som det ibland känns att det låser sig för oss när vi försöker säga någonting om våran tro. Och då, varför kan det vara så? Jag funderar lite grann på så här bakomliggande orsaker till det här och kommer fram till att generellt så är det ju svårt att prata om någonting och känna sig naturlig om man inte känner sig trygg. Om man är otrygg så blir det svårt att ha ett naturligt avslappnat samtal med en annan människa. Och vi kan ha erfarenheter med oss i bagaget som hämmar oss, som känner att vi blir begränsade, som gör att det känns som att det är en uppförsbacke när vi känner att vi skulle kunna eller vi skulle vilja föra in ett samtal med en annan människa om saker som handlar om vår tro, Jesus och så vidare. Vi har ju en väldigt speciell situation i Sverige. Det är lite dubbelt. För å ena sidan så har vi en enorm frihet i förhållande till många andra länder. Jag menar, vi kan samlas fritt så här och vi kan utöva vår tro väldigt fritt. Det finns många länder som inte alls åtnjuter samma frihet som vi har. Men å andra sidan så finns det också, och det här vet vi alla, ett motstånd som kan visa sig ganska aggressivt ibland i samhället gentemot kristen tro. Det tar sig uttryck i att man förlöjligar tro i media och så vidare. Man framställer kristna som personer som inte riktigt är med i matchen mentalt, vetenskapsmotståndare, bakåtsträvare och så vidare. Man ska kunna fylla på. Vi vet att den här bilden som är oerhört fördomsfull, men den har fortfarande ett visst grepp i samhället, eller hur? Vi känner igen oss i det här. Och då är det klart att vetskapen om det och den här upplevelsen att människor har förutfattade meningar om oss, det kan vara ett hinder. Det kan det absolut vara. som gör att det känns som en uppförsbacke till att komma in och prata om tro. En annan sak kan ju vara att vi är styrda av en uppfattning att det måste ske på ett visst sätt. Man har en bild att evangelisation eller vittna, det gör man på ett visst sätt. Och det är så det ska gå till eller inte. Och så har man testat den metoden och så tyckte man att det här funkar inte för mig. Och så känner man, nej men jag lägger nog ner det här med att vittna och prata om tro för att jag har så svårt att få till det. Ett minne som kom till mig här många år sedan nu. En fredag eller lördag kväll på Söder i Stockholm. Så var vi några stycken från en kyrka som var ute på stan. Eller vi hängde på en annan kyrka, som ett ungdomsgäng där som skulle ut och evangelisera. Och då gick det till på det viset då att alla hade sån här traktat i händerna. Så skulle man gå fram och stanna folk på stan och som försöka få dem att prata om tro. Eller säga någonting som försöka fånga dem i farten helt enkelt. Och jag kände att det där passar inte mig. Och jag försökte, men jag kände mig inte alls bekväm och naturlig i det sättet att bara som stanna folk på stan och som försöka mitt i deras tankar, jag vet inte, fredag kväll, de var på väg någonstans. Men däremot så märkte jag ju samma kväll och i andra sammanhang att det finns andra sammanhang där jag känner mig betydligt mer naturlig att prata med människor om trosfrågor. Då är det ju i de sammanhangen som jag ska göra det. Och det är ju så för oss allihop. Det kan vara, som sagt, det kan vara en anledning till att vi har svårt att prata om tro, för att vi kan ha en bild med oss sen gammalt att det måste ske på ett visst sätt. Det behöver det inte. Det kan ske på väldigt många olika sätt. En annan uppförsbacke eller kan vara en tanke att vi tror att människor inte är intresserade eller att de är anti gentemot det som vi har att komma med. Och visst så kan det finnas, eller det gör det säkert, det finns ovilja hos en del människor. Man vill inte höra tal om Gud och tro och så vidare. Men det innebär ju inte att det är så överallt. Bara för att du har mött en person som var negativ så betyder det inte att nästa 99 som du möter kommer att bemöta dig på samma sätt. Viktigt att komma ihåg. Och en sista sak kan vara att vi tänker att det som vi har att komma med är alldeles för enkelt och simpelt i människors öron. För att väcka någon form av intresse. Och så är det inte. Det du har, det räcker. Bara det faktum att du har en tro intresserar betydligt många fler människor än vad du och jag kanske vågar hoppas på. Det i sig att det är nästan så exotiskt för många människor i vår tid. Att människor har en tro och de märker att den här personen tror ju på riktigt. Det i sig är någonting som tilltalar betydligt fler människor än vad du och jag kanske vågar hoppas på. Så att vi har alla möjligheter till att våga vara frimodiga med den tro som vi har. Det här var några anledningar. Jag vill ta tre till och det här är då sådana saker som brukar nämnas ganska generellt i sådana här sammanhang när man funderar kring det här. Som jag tror att det är många av oss som känner igen oss i den här biten, att vi känner att vi har inte, det kan ju finnas människor som känner att i alla sammanhang med alla typer av människor som jag möter, jag kan alltid vara naturlig och prata om min tro. Det finns säkert sådana personer, men jag tror att vi är fler som känner att ibland så låser det sig lite för oss. Och vi blir lite arga på oss själva och vi funderar och så vidare. Men det kan finnas, det finns hjälp att få. Jag ska lyfta fram tre saker också som brukar sägas i sådana här sammanhang. Som kan vara hinder på vägen, har jag kallat det. För att frimodigt och på ett naturligt sätt kunna prata om tron med andra människor. Det första så kallar jag för svag församlingskoppling. Och det är ju så här att som kristna så har vi vår identitet först och främst att vi är del av ett folk. Vi tillhör Guds folk. Ni vet, som hedningar så finns det ju bibelställen här från Johannes evangeliet där det står om att vi som var, vi blev inympade i den äkta olivträdet och som representerar judiska folket. Vi har fått del av samma löften. Det är vår identitet att vi är del av Guds folk, vi som är kristna. Och konkret så tar det här synligt att man är delaktig i lokala kristna församlingar. Och det är en bild på att man är ett folk som är på väg emot himlen. På väg tillsammans, gemensamt. Men många kanske känner att det är svårt att ta till sig att man har en identitet i en församling. Och påverkade av den här världen som vi är och den individualism som präglar våran tid, så får vi ju lära oss att vi först och främst har våran identitet i oss själva. Det vi gör och det vi är. Det är ju betydligt vanligare att när vi möter en människa som vi inte känner, så kanske vi säger till honom eller henne: hej, jag heter det här och jag jobbar med det här. Man berättar vad man jobbar med. Kanske betydligt vanligare än att säga vilken församlingsgemenskap man finns med i. Och det finns många som menar att en svag församlingskoppling så påverkar oss faktiskt i den här månen att vi blir lite otrygga i våran kristna identitet. Lite andligt otrygga att vilka vi är och vad vi hör hemma. För att det är nog så att vi alla människor har ett behov att känna att vi hör hemma någonstans. Vi tillhör någonstans, vi finns med i ett sammanhang. Och det är klart, känner man sig inte trygg med det, med vem man är, så blir det också svårt att naturligt berätta om sin tro. Ni vet, det är skönt att vi inte behöver vara ensamma fyrar. En ensam fyr som behöver lysa upp vägen för förbipasserande människor. Det skulle bli ganska tröttsamt i slutändan. Men som Guds folk så får vi samlas kring honom som är världens ljus. Och det är kring honom och hans ljus som vi sen får bjuda in människor till att komma med och vara delaktiga. Ett annat hinder på vägen så kan vara synd som inte är uppgjord. Dold synd. I första Johannes brev 4 och 21 så är vittnesbördet: mina kära, om hjärtat inte dömer oss så kan vi stå frimodiga inför Gud. Och i samma brev några sammanhang tidigare, 1 Johannes 1, 5-7, så står det: och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnat för er, att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss ifrån all synd. Synd så är en stark kraft som påverkar oss människor mer än vi nog anar. Och ouppgjord synd så påverkar och hämmar också vår förmåga att naturligt prata med andra människor om vår tro. Jag tror att vi förstår att det är ganska självfallet. Om man har hemligheter som man inte har gjort upp med, det är klart att det påverkar en som person. Och det också påverkar och hämmar förmågan till att frimodigt tala om tron med andra människor. Men tack och lov så finns det ju en botemedel mot det här. Och det går via förlåtelse och bekännelse. Först Johannes 1:9 så står det: om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss ifrån all orättfärdighet. Och i Jakobs brev 5:16 så står det: bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. En kombination, en ekvation som jag tror det ligger mycket sanning i. Förlåtelse och helande så ger en ny frimodighet till att tala om tron med andra. Och sen den sista biten som jag tror är den allra vanligaste orsaken. Det vanligaste hindret på vägen. Ren och skär ovana. Att vi inte är vana. Vi är inte vana att tala om vår tro med andra människor i den utsträckning som vi skulle kunna. Vi har inte vanan inne. Vi behöver öva på att göra det här. Och det är inga svåra konstiga saker som det handlar om, utan att man blir kvitt den ovana genom att man börjar göra annorlunda. Att man börjar träna. Att man börjar försöka och ta sådana små steg. Och det kommer att ta tid, men om man inte ger sig så kommer det att märkas att det blir lättare och lättare. Vi behöver öva, hörni. Och det är faktiskt inget ovanligt att på förväg träna sig på och tänka efter: vad skulle jag kunna säga om jag hamnar i en situation där människor frågar mig om det eller det, eller undrar varför jag är kristen och så vidare. Det är ju så enkelt att spelar du ett instrument, ju mer du gör det, desto bättre blir du på att spela ett instrument. Allting som man tränar på så brukar man stundom bli bättre på. Och det här tror jag kan vara en anledning till att det låser sig för oss. Jag vet inte vad ni har för erfarenheter, men ibland så får vi som är troende väldigt raka frågor av människor. Kanske på ett sätt som vi inte är förberedda. Oj, bara de plötsligt så helt oförberett så är någon som slänger ut en kommentar eller en fråga. Vad tänker du om det där och så vidare? Och så blir vi lite ställda, för vi vet inte vad vi ska svara. Vi har inte tänkt till. Vi är för ovana till att handskas med sådana situationer. Men återigen, 1 Petrus 3:15 så står det att Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredd att svara var och en som ber er förklara det hopp som ni har. Bara ett exempel. Tänk om efter den här gudstjänsten och du har fikat klart och så går du ut genom dörrarna här. Och sen ute på Östra Torggatan så ser du ett tv-team. Och så kommer de fram till dig och så säger de: hej, vi är från Sveriges Television. Vi gör ett program om människor och tro. Jag ser att du kommer utifrån Pingstkyrkan här. Har du varit på gudstjänst? Svarar du ja. Okej, så du är troende och sådär. Och så svarar du ja. Och sen tar de mikrofonen och säger: okej, vad intressant. Varför är du kristen? Det här vill jag skicka med som en utmaning till oss var och en. Jag har funderat mycket på den här frågan själv. Vad jag skulle svara. Och jag tror att vi var och en behöver formulera våra egna svar för den. För jag tror att det kan vara lite olika och det är helt okej. Men den här frågan så behöver vi ha tänkt till. I linje med första Petrus där, att vi ska vara beredda och förklara det hopp som vi äger. Den här frågan behöver vi var och en fundera på och ha ett svar, så att vi kan ge ett svar i de situationer när det uppstår. Som sagt, ska inte ge några styra någonting, utan jag tror det är viktigt att man var och en hittar sitt eget språk och sina egna ord. Men två riktlinjer är nog att det ska inte vara alldeles för långt. Man ska kunna säga det på hyfsat få meningar. Och sen behöver nog Jesus omnämnas också i sammanhanget. För att det är ju trots allt så att det är det här som vi är kallade till. Att ge evangelium till den här världen. Vi behövde att det var någon annan som gjorde det för oss. Att det var någon annan som aktiverade sig. Som jag sa här, det var någon annan som... Vissa blir självfallet kommer till tro på egen hand. I den egna kammaren man sitter och läser Bibeln eller ser på en tv-gudstjänst eller olika saker. Men jag tror att det är vanligare att de flesta andra av oss som har blivit kristna så har gjort det för att det var någon annan människa som sa någonting till oss eller indirekt. Det var någon som gav ett vittnesbörd om sin tro. Det var någon som sjöng en sång och budskapet grep tag i hjärtat. Det var någon som predikade, någon som läste en bibeltext. Ett personligt samtal vid ett fikabord, olika saker som gjorde att vi blev indragna i den här rörelsen. Och nu är det vår tid att ge vidare till andra. Det finns en hel värld som är i behov av det här som vi har. Och jag vet, det finns också så här uttryck om att när man kastar en boll till någon så säger man att okej, nu är bollen hos dig. Och införstått så finns ju det här en förväntan på att vad ska du göra? Nu har du fått bollen. Vad kommer du göra? Kommer du bara att säga jaha, ja, det var ju trevligt. Så, tack och hej. Då nöjer jag mig med det här. Men det är ju så att det är ju alltid roligare att ge vidare. Visst, det kan vara roligare och det kan kanske vara lite kul tillfälligt att hålla den här bollen själv. Men det tror jag vi vet allihop att det är betydligt roligare att göra så här. Jag har en liten annorlunda liturgi i predikan idag. Till sist. Det finns två kända sjöar i Israel. Döda havet och Genesaret. Det som skiljer de här två är att Döda havet har bara ett inflöde. Det rinner inte ut något vatten därifrån, utan det kommer bara in vatten. Och det här havet är på väg att torka ut. För det ger inte ut någonting. Det fyller bara på. Det finns inget liv. Det finns inga fiskar. Eller det finns inget liv i det vattnet. Man kan se det som en symbol för en tro som bara tar emot men som aldrig ge vidare till andra. Men så finns Genesaret också. Ligger kvar på samma plats som på Jesu tid. Den sjön så har både ett inflöde och ett utflöde. Och där är det fullt av liv fortfarande idag. Det får bli en avslutande bild på vad våran tro är och hur våran tro är tänkt att den ska vara. Amen. Tack Jesus att du ser till oss var och en. Du vet vad vi behöver. Du vet, Herre, att vi längtar kanske oftare än vad vi förmår, Herre, att dela vår tro med andra. Men tack Herre att vi som enligt med ditt ord att vi får vara beredda att förklara det hopp som vi äger. Och det, då får vi bara tänka till Herre, vad är det? Vi får stanna upp och tänka, vad är det som vi har fått? Varför tror vi på dig? Varför vill vi följa dig? Du möter oss var och en på de sätt som vi behöver, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen.